Åh, oh, gott att se igen.
Hej. innan ni, ifall det är någon som sitter och undrar, så kan jag bekräfta det bara. Att det är som det ser ut. Jag har klippt mig. Och det är inte någon slags nazirlöft eller sådär som jag har ingått, utan det är helt enkelt att jag går en utbildning där man får lära sig helt enkelt att när den löpande tillväxten börjar gå ner, så kan kalavverkning helt enkelt vara det lämpligaste alternativet. Ja, men det finns ju många olika sätt att göra saker i de flesta områden i livet. Jag har tänkt på det här med husmorstips. Har ni några sådana på lager? Egentligen skulle man sätta upp någon slags forum här där alla får, eller en korg där man får skriva ner och lämna sina bästa husmorstips. Jag tycker att det är en så bra praktik. Det är en så bra grej det där. Alltså människor som har provat saker och man har sett att det här funkar. Och så delar man med sig av det till andra och så kan det föras vidare generation efter generation. Ofta är det ganska lika. Sådär. Det kan ju vara att etika funkar till nästan allt. Och så. Det fanns en kvinna i en romansvit som jag läste, en gammal tant som hade, de hade får. Och hennes... liksom, hon kom tillbaka i alla böcker så där i bakgrunden, och hela tiden så var det terpentin, 2 matskedar terpentin, det gäller för allt. Det var hennes svar på precis allting. Hon hade någon bok där de liksom handlade om djursjukdomar, där hade hon strukit över behandlingsmetoderna och så skrivit, det här funkar inte, 2 matskedar terpentin. Det var hennes svar på precis allting. Idag så skulle jag vilja ta med er till Jakobsbrevet. Därför att det har med sig lite grann av en sån här... Det har lite husmorstipskaraktär i det här att det finns erfarenheter man har gjort och man har upptäckt att det här fungerar. Det här är gott. Och det vill jag dela med mig av och så för man vidare det. Det är med största sannolikhet så är det Jakob, Jesu bror, som har skrivit det här brevet, eller åtminstone ursprunget till det. Och det gör han därför att det fanns en tradition av det. Alltså, precis som alla andra i Jesu familj så var Jakob ganska skeptisk till Jesus när han vandrade omkring på jorden. Det var lite för nära, kan man förstå. Men efter vad Paulus säger så får Jakob möta den uppståndne Jesus efter påskens händelser. Och av allt att döma så kommer den här mannen att bli en av Jesu riktigt hängivna efterföljare. Och det är ganska bra att han finns där. För på 40-talet så utbryter en förföljelse. Kung Agrippa ger sig den på att han ska ha iväg de kristna. Så att apostlarna drivs ut ur Jerusalem. Och kvar finns Jakob som tar över ledarskapet i Jerusalemförsamlingen. Och det blir väldigt bra. Därför att han är en skriftlärd, han är respekterad i väldigt vida kretsar. Han har nära relationer både till Stora rådet och till Qumran-kommuniteten ute i öknen. Och församlingen får det ganska bra under honom. Och han är en klok man. Och då fanns det en tradition inom judisk kultur att moderförsamlingen i Jerusalem skickade brev till grupperingarnas, synagogorna och de judiska grupperna ute i världen. Det hade skett ända sedan den babyloniska fångenskapen. Till exempel ett av de texterna som vi läste, eller lite tidigare, Jeremia 29, ett sånt där kapitel, som är just ett brev där Jeremia sitter i Jerusalem och så skriver han brev ut till stammarna ute i förskingringen, ute i fångenskapen på olika ställen, med goda råd. Och det gör Jakob här. Han sitter i Jerusalem i moderförsamlingen och så skriver han brev ut till de kristna, judekristna församlingarna i alla fall, utanför Judén, så att säga, ute i världen. Och det är egentligen inte så att han har... När Paulus skriver brev, då har han en bra anledning. Då har han en tanke, det här vill jag ha sagt. Jakob skriver husmorstips. Han har testat livet. Och han vet vilka utmaningar man möter. Och han skriver ner goda råd. För så här ska du leva i Jesu efterföljd ute i de olika omständigheterna där du lever. Så det är ganska allmänt brev och ganska uppdelat i små korta så här, som det är lite Nya testamentets ordspråksbok lite grann. Och i mot slutet av det här brevet, så i det femte kapitlet, så skriver han några verser som jag skulle vilja att vi tittade lite på idag. Kanske. Eller så, det kan hända att du får hjälpa mig där borta. Titta där. Kapitel 5, vers 13-16 skriver Jakob. Får någon av er lida, så ska han be. Är någon glad, så ska han sjunga glädjesalmer. Är någon av er sjuk, ska han kalla till sig de äldste i församlingen. Och de ska smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom. Deras bön i tro ska rädda den sjuke och Herren ska göra honom frisk. Och har han syndat ska han få förlåtelse. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra att ni ska bli botade. Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. Herre, vi ber att du ska göra oss redo, mottagliga och villiga att ta emot ditt ord. Vi ber att du ska göra det levande och verksamt i våra liv. Så att vi får gå härifrån förvandlade av din nådefulla kraft. I Jesu namn. Amen. Den mänskliga kroppen är en av de mest fascinerande skapelserna som jag har upp. Det är väldigt mycket i skapelsen som är häftigt. Men kroppen är ju väldigt nära. Och ju äldre man blir och ju mer man lär känna sin egen kropp, desto mer fascinerad kan man ju bli. Alltså. Den har ju för sig allt möjligt som jag aldrig skulle kunna få för mig, att, som jag liksom aldrig skulle komma på att göra själv. Min kropp håller på med grejer som jag aldrig har bett den att göra, och det är rätt så bra. Ja, men det här med reflexer och grejer. Alltså, vi har ju något som kallas för autonoma reflexer i det autonoma nervsystemet, som ser till att hjärtat slår, att lungorna funkar, att matsmältningen gör det den ska och sådär. Det hade varit väldigt jobbigt att behöva gå runt och tänka på det hela tiden. Eller så finns det ju de här motoriska reflexerna, det somatiska nervsystemet, som ser till att, ja, men det styr muskler och senor och sånt där. Det här som ju, alltså, om man till exempel lägger handen på ett varmt våffeljärn, sådär. Om det inte hade funkat då, utan man själv hade behövt tänka på det här. Alltså, tänk då en person som jag, som alltid tänker alldeles för mycket på allting. Man lägger handen och så kommer man på att det där gör ju ont alltså. Det var ju inget vidare. Det borde nog göra något åt det här. Alltså, jag undrar om jag ska jag ta bort handen kanske? Eller ska man dra ur kontakten kanske? Det kanske... Eller, nej, det gör väldigt ont. Alltså, det är nog bäst. Jag tar nog bort handen först. Det gör jag. Hur gjorde man det nu då? Det var något med muskler och... Ska man dra i... Alltså, man skulle gå runt med händer som knäckebröd allihop. Liksom. Det är väldigt tur att det där funkar. Att kroppen bara... Redan innan hjärnan vet någonting om vad som har hänt, så har man redan dragit bort den där handen. Och är redan liksom möjligtvis lite tillfälligt bränd, men inga problem alls. Därför vi har de här reflexerna som gör saker innan vi hinner tänka på dem. Och det där finns liksom på väldigt många plan hos oss människor. Inom psykologin pratar man om olika typer av reflexmässiga beteenden. Alltså man pratar om något som kallas för våra basala reaktionsmönster. När man hamnar i pressade situationer eller starka känslor, så reagerar man på vissa sätt. Reflexmässigt. Det är inte som man liksom, det är sällan att man reagerar som man har tänkt att man ska reagera. Och det kan vara ganska bra att känna till det där. När man, i synnerhet om man har ansvar för andra människor, om man är förälder eller om man är chef eller ledare eller lever tillsammans med någon i ett äktenskap eller någonting, så är det rätt så bra att ha koll på hur man reagerar. Veta om att ja, men när jag blir stressad så blir jag lätt irriterad och kanske sådär. Eller om jag känner mig utmanad så blir jag aggressiv. Eller jag lägger mig platt för att undvika konflikter. Eller vad det nu är. Alltså det är bra att känna till lite såna här saker. Här, i de här verserna som vi precis läste, så presenterar Jakob vad man skulle kunna se som församlingens basala reaktionsmönster. Han säger att om någon får lida så ska han be. Om någon är glad så ska han sjunga glädjesalmer. Och är någon sjuk så ska han be om förbön och få det. Det är på något sätt, den här ska vara den naturliga reflexen. Om det här händer så ska ni direkt ha gjort det här. Så fort ni möter möter kamp så är det bön som gäller. Så fort ni upplever glädje så är det lovsång och tacksägelse. Det är ju så med de här reflexerna att de säger ganska mycket om vilka vi är. Den här vill fortfarande inte. Ja, där är reflexerna. Ja. De säger ganska mycket om vilka vi är. Vi kan gå till nästa bild. Om det går. Så i det här fallet, när det som händer utan att vi liksom tänker på det och innan vi hinner riktigt regissera oss, så kommer någonting fram om oss själva. Och det Jakob säger om den kristna församlingen är dels att både lidande och glädje är något som delas gemensamt. När vi läser den här så kanske vi inte tänker på det. För vi tänker att man kanske sitter hemma och gråter på sin kammare och så sitter man, står man och sjunger lovsånger i duschen eller någonting sånt där. Men Jakob pratar, skriver till församlingen. Och han har ett en församlingsblick genom hela sitt brev. Och det är ju så där att när man kommer in i en församling så tänker han sig inte att det sitter några i ett hörn här borta och sjunger lite olika salmer. Och där borta är det någon som sitter och gråter och här är det någon som står och ropar. Utan både bön, nödens bön och glädjens lovsång är någonting som gemenskapen gör tillsammans. Att den som är glad fortfarande kan vara med och lyfta den nödställdes bön inför Gud. Och den som är nödställd och är i kamp kan fortfarande vara med och prisa Gud därför att någon annan har blivit välsignad. Så för Jakob, när han säger att när det här är ett naturliga reaktionsmönster, så säger han att både lidande och glädje är någonting gemensamt. Och för det andra så säger han att vad det än är så kommer man till Gud med allt. Om man är glad så kommer man till Gud i lovsång med sin glädje. Och om man är orolig eller lidande så kommer man med sin sorg och med sin kamp till Gud. Man kommer till Gud med allt. Det naturliga, eller det församlingens basala reaktionsmönster, är att gemensamt vända sig till Gud med allt. Men om det nu är så med reflexer, att det är som vi sa förut, att det är det som vi gör när vi inte tänker på vad vi gör, då kan man ju undra vad det här ska tjäna till. Vad spelar det för roll att Jakob skriver att det här borde vara församlingens naturliga reaktionsmönster? Det här ska vara en reflex. Om reflexer är något som vi inte tänker på, som vi inte har någon kontroll över, då har vi väl ingen nytta av att veta hur det borde vara. Nu är det så att reflexer är visserligen saker vi gör utan att tänka. Men det betyder inte att vi inte kan påverka dem. De här basala reaktionsmönstren, de här reflexerna, det är faktiskt saker som kan påverkas. Vi kan programmera våra reflexer. Och en del av att arbeta med fruktan och bävan på sin frälsning, som Bibeln uppmanar oss att göra, det handlar faktiskt om att lära oss att hantera de här sakerna. Vilka vi är när vi inte tänker på det. Det finns några tips man kan lyfta här. En sak man kan ta med sig när det gäller... ta nästa bild. En sak som man kan tänka på, som man kan göra för att påverka sina reflexer, sitt basala reaktionsmönster, det är att ha en uttalad strategi. Nu finns den bilden inte riktigt på vägen än, men... vi kan helt enkelt jobba med, precis, vi kan bestämma oss för att när detta händer, då vill jag göra detta i den här ordningen. Och det är egentligen inte så konstigt, vi gör det hela tiden. I alla offentliga verksamheter så finns det oftast en krisplan. Vad ska, vad gör man när det börjar brinna? Vad gör man liksom när någon blir sjuk eller så? Här, är någon som kan de här fyra? Utan till sådär. Vad gör om det börjar brinna? Rädda, varna, larma, släck. Man räddar de som är i fara. Man varnar de som är i risk av elden. Man larmar räddningstjänsten och om det är möjligt så släcker man. Det är en sån här krisplan. Det är en uttalad strategi för att jag vet att när olyckan är framme, då kanske jag inte kan tänka klart. Då behöver det finnas något som jag kan göra utan att tänka. Då finns det en strategi. Och det är ett skäl till att Jakob skriver det här till församlingarna, är att de ska veta om att vad som än händer så vill ni ha en strategi. När du är riktigt glad, då kanske du inte kan tänka klart. Eller när du råkar ut för kamp och lidande, då kanske du inte riktigt är med. Då ska du ha en uttalad strategi. Att som församling så vänder vi oss gemensamt till Herren med allt. Det är våran uttalade målsättning. Sen är nästa steg. Handlar ju om att implementera den här. Vi kan gå vidare här. Vi behöver implementera planen om det finns en. För ibland så kan det vara så där att man har gjort upp en sån här krisplan och sen så ligger den i någon perm på kontoret och så är det ingen som tittar på den igen. Men det är rätt så bra om man också börjar arbeta med den genom att göra. Man kan till exempel ha brandövning någon gång varannat år. Det man får göra, alla de här sakerna man skulle ägna sig åt vid en kris. Man får prova släcka med lite olika släckare. Man kan prova hjärt-lungräddning eller något sånt där. För att det ska komma in i kroppen på en. För man ska liksom få känslan av hantverket. Och det är som när en god vän skulle söka till en musikutbildning så hade den här handledarens eller instruktören sagt till honom att det bästa du kan göra är att bara öva och öva och öva och öva. För när du kommer till den här uttagningen så kanske du är så nervös och du inte vet vad du heter. Men det gör inget. För om du bara har övat tillräckligt mycket så kommer din kropp att minnas för det sitter i fingrarna. När det gäller de här sakerna med bönen och lovsången som våra naturliga reflex, så är det så att det är väldigt klokt att öva på det. Förra veckan så pratade Sivert här om vikten av goda vanor utifrån Daniels bok. Och det är faktiskt något av det bästa vi kan göra. Att arbeta på att få in en vana av att komma till Gud med allt. Och det kan man göra på olika sätt. Man kan göra det liksom, det kan vara en fördel ibland att involvera kroppen i det. För att muskelminnet är ofta mycket bättre än resten av minnet. Min morfar bar alltid på knä. Så gammal som han blev, så när han knappt kunde gå så låg han på knä vid sängen och bad. Det finns de som gör korstecken, det finns de som tänder ljus, det finns de som, men det kan vara bra att göra saker fysiskt. Daniel bad varje dag. 3 gånger om dagen bad han väl. På samma ställe vid fönstret. Och det blev ett naturligt reaktionsmönster. Han programmerade sina reflexer så att vad som än hände så kom han till Gud med allt. Och sen är det en sak till som man kan lyfta. Men för att komma dit så tror jag att vi behöver gå ett litet sidospår runt. För att när vi läste den här texten ifrån Jakobsbrevet här så jag vet inte, det är någonting som jag i alla fall kände att jag måste stanna och fundera lite kring. Något som blev lite obekvämt för mitt sätt att tänka. Det dyker upp en fråga om, är det så att det finns en koppling mellan sjukdom och synd i den här texten? Han säger liksom att om någon är sjuk så ska han kalla samman de församlingens äldste. De ska komma och be böner över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Och så står det att deras bön i tro ska rädda honom. Herren ska göra honom frisk. Och har han syndat ska han få förlåtelse. Och sen säger Jakob, han drar liksom en slutsats av det här. Bekänn därför era synder för varandra. och be för varandra. I våran i 2000 är det lite snällare uttryck. I grundtexten står det: bekänn era synder för varandra och be för varandra så att ni blir friska. Därför att en rättfärdiges bön har stor kraft. Är det så att Jakob sätter liksom en koppling mellan sjukdom och synd? Eller sjukdom eller synd och bönesvar? Liksom, att du måste bli rättfärdig innan Gud kan höra din bön? Det fanns, de här tankarna var ganska vanliga i judiska kretsar på Jesu tid. Att det fanns en koppling mellan sjukdom och synd. Att om man var sjuk så hade man förmodligen gjort någonting som gjorde att man stötte sig med Gud. Och hade inte du gjort något så hade förmodligen dina föräldrar gjort något, eller kanske deras föräldrar, därför synd gick i arv på det sättet. Det var ganska vanligt, finns ganska mycket text, utom bibliska texter, som talar om såna här kopplingar och hur man hanterar dem. Och det är inte så konstigt, för att om vi går till nästa bild här, så står det faktiskt i lagen, i koppling till det första budet, att du ska inte ha några andra gudar jämte mig. Ty herr, jag är Herren din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skull drabba barnen, inte i tredje, fjärde led när man försmår mig. Så det var inte så konstigt att de här tankarna fanns. Och när Jesus ut och går med sina lärjungar en dag, så får han se en man som är blind sedan födseln, och då frågar de: rabbi, är det han som har syndat eller är det hans föräldrar som har syndat eftersom han föddes blind? Så de här tankarna fanns. Nu är jag kommer snart tillbaka in i det vi pratar om. Nu är det så att på samma gång så finns det ganska många texter bland profeterna som talar om att så här är det, men det kommer en tid när saker är annorlunda. Och vi läste ett utdrag av en av de texterna här i början. I Jeremia 31, nu tror jag att jag... oj, det står det fel där nere. Jeremia 31 och 29. Så säger Jeremia, det kommer en tid... Och när den tiden kommer ska de inte längre säga att när fäderna äter surkart får barnen ont i tänderna. Alltså, det här mönstret ska brytas. Det kommer en tid när någonting annat ska gälla. Och går man sen till evangelierna så ser man att evangelisterna och Nya Testamentets författare är helt övertygade om att den tiden kom i och med Jesus Kristus. När lärjungarna ställer frågan, är det han eller föräldrarna som har syndat, så säger Jesus varken han eller hans föräldrar, utan Guds makt ska bli uppenbarad i honom. Och Jakob, i den här texten vi läste, han skriver då om en människa som är sjuk och får förbön, och så står det att han ska, att bönen i tro ska göra honom frisk, och om han har syndat så ska han också bli förlåten. Om man har begått några synder så ska de bli förlåtna. Det här är rätt så konstigt. Därför att Jakob vet att vem det här än är, så har han syndat. Det har han uttryckligen sagt. Om vi går till nästa här. Så har han uttryckligen sagt det några kapitel tidigare. Han har sagt att vi felar alla på många sätt. Det finns ingen som är utan skuld. Varför skriver han då om han har begått några synder så ska de bli förlåtna? Jo, för att han vill göra det klart att kopplingen finns inte mellan synd och sjukdom. Det är inte säkert att bara för att han är sjuk så är det för att han har syndat. Det finns inte en självklar koppling hos Jakob mellan synd och sjukdom. Men om vi går till nästa, så finns det en koppling mellan helande och förlåtelse. Det finns en koppling mellan helande och förlåtelse. Och det här var väldigt förbryllande för mig. Men när man liksom håller på och läser och läser och läser, så började det lyftas fram någonting. Det finns ett grundtema i Jakobsbrevet som handlar om fullkomlighet. Han pratar ganska mycket om fullkomlighet. Att era gärningar ska visa fullkomliga gärningar. Eran uthållighet ska visa sig i fullkomliga gärningar, så att ni blir fullkomliga utan brist. Och han pratar om den fullkomliga frihetens lag. Och här och var så liksom skymtade fram att det här är Jakobs bild av frälsningen. Det här är vad han menar att vi har fått i Jesus Kristus. Ingenting mindre än fullkomlighet. Och när man börjar se det så börjar man förstå hur Jakob närmar sig bönen. Och när det gäller att träna upp bönen och lovsången som en naturlig reflex, så är det både att ha en uttalad strategi, att gemensamt vända sig till Gud med allt. Det handlar om att öva på det så ofta vi kan för att liksom implementera det. Och vi behöver ha en trosmässig grund som skapar en förväntan. För det påverkar ganska mycket vad vi förväntar oss när vi kommer till Gud. Och Jakob förväntar sig ingenting mindre än himlen varje gång han ber. Därför att Jakob ser inte bönen som en slags postorderbeställning där jag tittar på det och så beställer jag det här paketet här. Det skulle jag behöva. Och så skickar jag iväg en beställning och så kommer det tillbaka ett paket med det jag har beställt. Och det är just det här lilla paketet, det är det som jag har beställt och det är det jag har fått. Men så ser inte Jakob på det. För Jakob handlar bönen om att koppla upp sig mot himlen. Att öppna fönstret och låta himlen bara flöda in. För Guds gåva är ingenting mindre än fullkomlighet. Han har lärt känna Gud som alla goda gåvors givare, säger han. Och han säger att om visheten, så säger han att om någon brister i vishet så ska han be till Gud som ger åt alla utan förbehåll och förebråelser, och han ska få det. Gud är den här enorma givaren, och det han ger är ingenting mindre än himlen varje gång. Så därför är det inte konstigt. Han kan be för någon som är sjuk och vet att ja, han kommer att bli frisk. Och har han syndat så kommer han naturligtvis dessutom att få förlåtelse för sina synder, därför att så funkar himlen. Jakob förväntar sig ingenting mindre än himlen varje gång han ber. Ibland så talar vi om det här med liksom vikten av att om vi vill ha det vi ber om, så behöver vi be i enlighet med Guds vilja. Och det kunde jag tycka förr var väldigt jobbigt när jag var yngre. Så där, att försöka, nu har jag ett svårt problem här och så ska jag försöka lista ut vad Gud kan vilja i den här situationen innan jag vågar be om någonting. Och jag tror att det är väldigt nyttigt. Det är väldigt nyttigt att göra vad vi kan för att fundera över vad Gud vill. Att lära känna hans vilja är ett tecken på att vi älskar honom, för vi vill leva så som han vill. Men det är inte ett krav för bönen att du först listar ut vad han vill. För Jakob är det mycket lättare. För honom är det så här, bön efter Guds vilja, det innebär helt enkelt att himlen är svaret på alla mina böner. Jag kan helt enkelt fundera på hur skulle den här situationen se ut i himlen. För Jakob, alltså det är så där, för det var ju knepigt att fundera över Guds vilja också. Det är lite vanskligt, för att tänk om Gud inte vill det jag vill när jag ber här. Det kan ju bli väldigt besvärligt. Och då kan jag ställa mig frågan, skulle jag vara lycklig i himlen? Tror jag att jag skulle må bra i himlen? Skulle det bli bra? Ja, jag tror det. Då är det kanske inte så farligt att be, tillkomme ditt rike och ske din vilja varje gång. Det är för Guds gåva är fullkomlighet. Och utifrån det så har Jakob presenterat det här för församlingen och sagt att bön och lovsång, det är det självklara svaret på allt. Dit kan ni komma genom, om vi tar sista bilden här, genom att ha en uttalad strategi, att vi som församling eller som enskilda bestämmer oss för att vad som än kommer emot mig i livet, vad jag än hör talas om i mitt eget och andras liv, så vänder vi oss gemensamt till Gud med det. Med glädje och sorg, i bön och lovsång. Och jag övar på det så fort jag får möjligheten, genom att skaffa goda vanor, utveckla rutiner, eller bara genom att när varje stund som jag får över, när jag väntar på bussen eller sitter och ja, vad det nu är jag sysslar med i livet, öva upp sin bönereflex. För livet är gott när man gör det. Och så fortsätta att odla den här Guds relationen, lära känna hans nåd, lära känna hans trofasthet och se att allting på den här jorden kan faktiskt rämna. Allt kan försvinna och smula sönder, men hans ord består. Hans löften står stadigt. Hans oändliga trofasthet är kvar. Hans eviga kärlek, helt obegripligt stora kärlek till oss, består. Och utifrån det så kan jag få väcka en förväntan. Varje gång jag kommer till Gud så förväntar jag mig himlen. För Jakob är det enkelt att be då. Därför han vet när han ber för någon som är sjuk att den här personen kommer bli frisk. För så är det i himlen. Antingen sker det nu på en gång, eller så sker det när Herren kommer. Det säger han hela tiden, Herrens ankomst är nära. Därför kan vi be. Jag vet att synderna blir förlåtna, därför att så är det i himlen. Därför kan jag be frimodigt. Jag vet att orättvisor försvinner, att glädjen kommer att breda ut sig, att den som sörjer blir tröstad, och därför kan jag be det. Och antingen sker det här och nu, direkt, eller så kommer det att ske den dagen som Guds rike fullbordas, därför att himlen är en ostopplig kraft. Det går inte att vända den utvecklingen. Vi pratar mycket om olika typer av utvecklingar, och går det att vända dem? Vet inte, men himlen går inte att vända. Den utvecklingen är igång. Guds verk förs mot sin fullbordan. Därför vet jag att när jag ber Guds välsignelse över dig så kommer det att ske. Förr eller senare. Därför så har vi den här fantastiska förmånen som församling. Alltså, kan vi förstå vad det innebär? Vi får be i Jesu namn. Vi får komma till Fadern med våra böner och lägga fram dem som om det var sonen själv som bad. Han skriver under våra böner. Då kan vi ju undra varför man inte gör det hela tiden. Jag tror att Guds ord vill hjälpa oss att ta vara på den möjligheten. Att öva upp det som en grundreflex. Ett basalt reaktionsmönster på allting som kommer emot oss. För Gud är en Gud som älskar att ge. Och Paulus skriver i Romarbrevet att han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför ska han inte skänka oss allt med honom? Och det är det som vi förväntar oss när vi ber. Och det kan vi få börja praktisera redan här idag i den här gudstjänsten och ta med oss i det som ligger framför. Så låt oss göra det. Låt oss be tillsammans. Himmelens Gud, vi tackar och prisar ditt namn. Vi tackar dig för att du har öppnat upp det allra heligaste. Med din sons blod får vi träda fram inför dig. Med allting som finns i våra liv. Utan rädsla för förebråelser. Utan rädsla för att bli avvisade. Eller för att våra tankar är för små eller någonting. Vi får komma inför dig och få din fulla uppmärksamhet. Vi ber dig, Herre, att du ska, som dina lärjungar bad, att du ska lära oss att be. Vi ber att din ande ska tala ömt till oss om din nåd så att vi vågar komma till dig i alla livets omständigheter. Vi ber att vi ska få ha det som en sån självklar reflex. Att det blir som våra två matskedar terpentin. Det är vårt svar på allt. Att vi får bli kända som några som inte blir skakade. Därför att vad som än kommer emot oss så kommer vi till vår Gud med det. Och vi får göra det tillsammans. Vi ber, Herre, för alla de som just nu bär på tunga bördor. Låt oss tillsammans få lyfta dem inför dig. Och vi ber att de bördorna ska lyftas av i Jesu namn. Att den som är inne i ett mörker och inte hittar ut, att du ska tända ditt ljus. Vi ber för den som just nu har fått ett tungt besked. Vi ber att sorgen inte ska vara kvävande, utan en plats, ett mötesplats med dig. Och där vi alla får sluta upp omkring dem, bära och välsigna. Och så ber vi för alla de som känner glädje av olika skäl. Hjälp oss att alla glädjas tillsammans och välsigna det och prisa ditt namn för det goda du gör. Hjälp oss kort sagt att låta bönen få vara, bönen och lovsången, att det får vara våran spontana reflex i livets alla omständigheter. Och att vi alltid får gå fram och förvänta oss att himlen ska bryta in i varje situation som vi öppnar i ditt namn. Nu ber vi att du ska välsigna oss i resten av den här gudstjänsten. Att du ska vara med oss under veckan som ligger framför och alla dagar som vi får leva på din jord. I Jesu namn. Amen.